Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vi hade missat ett villkor sist som jag tänkte ta upp nu vid den här. Och det var det sjätte villkoret för bönen. Och det hade jag missat förut att ta upp. Och det är att man ska täcka auran. Varje muslim som är kapabel ska täcka sin aura när han ber. Och det finns en aura för männen och en aura för kvinnorna. Det är olika. Männens aura är att de ska täcka sig från navel ner till och i och med knäna. Men om de har kapabilitet och kan så ska de även täcka sina axlar. Så egentligen ner från axlarna ner till knäna måste vara täckt. Och den personen som befinner sig på Hajj eller Umrah till exempel av bossen ihram, så räcker det inte med att man bara ber med sin izar. Utan man ska ha på sig även sin rida, den som man har över axlarna också. För att sallallahu alaihi wasallam har sagt att ingen av er ska be i en izar och han har ingenting på sina axlar. Gällande kvinnans aura så är det att hon ska täcka hela sin kropp och sitt huvud förutom ansiktet och händerna. De sakerna hon kan visa och vissa av lärda säger även fötterna. Men för att vara på den säkra sidan så är det bäst att även kvinnan täcker fötterna. Och det har kommit en hadith som vissa av de lärda säger att den är autentisk och vissa säger att den inte är det. Att Salama frågade profeten Salama hur de skulle ha sin kjol, så sa han att det ska vara någonting som täcker fötterna. Så vissa av de lärda säger att de även ska täcka fötterna, och om man gör det med strumpor så är det bi'idhnillahi ta'ala tillräckligt och det räcker. Det här var gällande det sjätte villkoret, och vi går tillbaka där vi avslutade sist. Och det var att förklara surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, som är en sura man måste läsa för att bönen ska vara accepterad. Den börjar med att man säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och Sheikhen förklarade en sak relaterad till det arabiska språket. Men som har summerat kan jag säga att alla former av lovprisningar och glorifieringar endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket tyder på att Allah azza wa jalla är den som förtjänar att lovprisas för sina namn och attribut och de gåvor och välsignelser som han har skänkt sina tjänare. Så att Allah subhanahu wa ta'ala lovprisas och glorifieras är av två stycken anledningar. Dels för att han har de vackraste namnen och de högsta attributen, och dels för att han är den som ständigt skänker oss gåvor. Så alla former av lovprisningar tillkommer endast Allah subhanahu wa ta'ala. Jag måste koppla in en grej till den här så att batterin håller på att ta slut. Måste kan någon kontakta den här. Är någon ska hjälpa till här bara snabbt. Jag måste få en kontakt och måste flytta hela den här grejen hitåt. Den här måste koppla till en kontakt där. Alltså. Du kan sätta in den i kontakten där. Jag måste dra ut någon av dem. Där. Inte någon som
vi kommer ut en som vi kommer ihåg och sätta tillbaka.
Ja, får jag köra något annat.
Den här då?
Ja, ta ut den. Där.
Sitter bra så, eller?
Ja, jag kör. Som sagt, det är att och det här att man endast lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala, och han är den enda som förtjänar att man upphöjer honom och lovprisar honom, är det som kallas för tawhid al-uluhiyya. Att man endast riktar sin dyrkan och upphöjning till Allah subhanahu wa ta'ala. Man inte riktar den till någon annan. Och sen säger man alhamdulillahi rabbil alamin. Att man alla former av lovprisningar endast tillkommer världarnas herre. Och herre på arabiska, Arab. Det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala är den som är skaparen och ägaren. Och den som styr allting och skänker gåvor till sin skapelse. Och det tyder på att när man bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala är Rabbil Alamin. Att man bekräftar det som kallas för Tawhid Rububiyya. Att Allah subhanahu wa ta'ala är ensam i sitt herravälde. Och han är den enda skaparen och den enda ägaren. Och den som styr allting. Och man säger al-alamin, världarna, eftersom det finns olika sorters världar. Man säger att människorna lever i en värld och jinnerna i en värld och änglarna i en värld. och djuren har en värld och så vidare. Och Allah subhanahu wa ta'ala är Herren av alla världar. Allah subhanahu wa ta'ala är Herren över hela universum och allting som existerar. Sen säger man Ar-Rahman Ar-Rahim. Och det är två av Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn som tyder på ett av Allahs attribut. Och det är att Allah azza wa jall är barmhärtig. Att han är barmhärtig mot sina tjänare. Och kunskapen att känna till Allah azza wa jalls namn och attribut är det som kallas för Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Alltså kunskapen att man erkänner att Allah subhanahu wa ta'ala är ensam om att ha de vackraste namnen och de högsta attributen. Så när man säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, så bekräftar man alla de tre kategorierna av ett tawhid. Och att Allah subhanahu wa ta'ala är Ar-Rahman betyder att han är den som besitter en omfattande barmhärtighet. Och Ar-Rahim är att det är han som är barmhärtig mot sina tjänare. Så det ena tyder på Allahs attribut att han besitter en omfattande barmhärtighet. Och Ar-Rahim att han är barmhärtig mot sina specifika tjänare. Sen förklarade författaren betydelsen av Malik Yawmiddin. Vilket betyder att Allah subhanahu wa ta'ala är konungen och den enda ägaren och den som styr domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala är alltid den som styr och konungen över allting. Men det är på domedagen som alla människor kan se det här. Och det blir klart och tydligt för allihopa att det är Allah subhanahu wa ta'ala som styr och bestämmer vem det är som kommer att komma till paradis och vem det är som kommer att komma till helvetet. Så därför specificerades det att Allah azza wa jalla är konungen och ägaren utav domedagen. För det är på denna dag det här blir klart och tydligt om man ser det. Och det här är någonting man ska tänka på när man läser denna sura. Just som man nämner Malik Yawmiddin. Att man kommer att tänka på den dagen då man kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och hållas till ansvar för de handlingar man har gjort. Om det är goda handlingar så får man bli belönad med gott. Om det är dåliga handlingar så får man stå till svars för de handlingar man har gjort. Och därefter så säger man Iyakana abudu wa iyakana stain. Det vill säga att endast Allah subhanahu wa ta'ala, det är endast dig vi dyrkar och det är endast dig vi söker hjälp ifrån. Vilket också tyder på att när man söker hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala så handlar det inte bara om när man är i svåra situationer. Utan man söker hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala även när man gör sin dyrkan. Alltså man ska inte tro att man kan utföra sin dyrkan på bästa möjliga sätt av sig själv. Utan man kan bara lyckas göra sin bön på bästa möjliga sätt med uppriktighet och med ödmjukhet om man har sökt hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan bara genomföra sin fasta på ett korrekt och bra sätt om man söker hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan bara utföra sin hajj och så vidare om man har sökt hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Så fram tills nu är al-Fatiha att man säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, så har man gjort tawassul till Allah subhanahu wa ta'ala för att komma närmare honom. Man nämner dels Allahs vackraste namn och attribut, att det är bara han som förtjänar att dyrkas, att han är Herren över allting och så vidare. Och därefter så kommer man in och gör dua som är kärnan utav surat al-Fatiha. Det att man säger dina salat al-mustaqim. Att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att bli vägledd till den raka vägen. Och som vissa av de lärda har nämnt att det här är den största dua och mest enorma dua man någonsin kan göra. För det är det man är i behov av i alla sina situationer. Att bli vägledd till den raka vägen handlar inte bara om att vara muslim. Utan varenda handling man gör måste man bli vägledd till på den raka vägen för att man ska kunna utföra den på ett korrekt sätt. Och den raka vägen är vägen av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Och sannoliken så vägleder du till den raka vägen. Så den raka vägen är vägen av profeten sallallahu alaihi wasallam. Vägen av profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Men Allah azza wa jalla nämner också i den här suran att det här är vägen utav de som han har låtit sin välsignelse komma över. Salat al-ladina anamta alayhim. Även de som Allah azza wa jalla välsignelse har kommit över. Och vilka är det som Allah azza wa jalla välsignelse har kommit över? Det är det som har nämnts i en annan vers att Allah azza wa jalla säger: "Wa may yut'i Allaha wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som lyder Allah och hans sändebud kommer vara tillsammans i paradiset då med de som Allah azza wa jalla har låtit sin välsignelse komma över, från profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de rättfärdiga. Och de främsta av de sanningsenliga, de främsta av profeterna är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De främsta av de sanningsenliga är Abu Bakr al-Siddiq. Och de främsta utav shuhada är Umar och Uthman och Ali och andra sahaba som dog som shuhada, martyrer. Och de främsta utav de rättfärdiga är sahaba. För det är deras väg som är vägen utav de som Allah azza wa jalla är nöjd med och skänkt sin välsignelse till. Så när man ber Allah subhanahu wa ta'ala bli vägledd till den raka vägen, så ber man Allah azza wa jalla att bli vägledd till vägen utav profeten sallallahu alaihi wa sallam och vägen utav hans följeslagare. Och Allah azza wa jalla förklarar också i denna sura vilka det är som har gått ifrån den raka vägen. Ghayril maghdubi alaihim waladdalin. Inte vägen, den raka vägen, inte den vägen utav de som Allah azza wa jalla ilska är över, och inte heller de som är vilseledda. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har förklarat att de vars Allah azza wa jalla ilska är över är de som inte handlade i enlighet med sin kunskap. Vi kan förklara det var judarna, och han förklarade att de som var vilseledda var de kristna, för att de hade inte kunskap och de handlade ändå. Vilket man förstår att den raka vägen, som är vägen utav profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare, är vägen baserad på kunskap och handling. Man handlar i enlighet med sin kunskap. Så man ska vare sig göra handlingar som inte är baserade på kunskap, och man ska inte ha kunskap man handlar i enlighet med, utan man ska ha kunskap och man ska handla i enlighet med den kunskapen man har. Det här är den raka vägen. Namn. Och sen så fortsätter författaren, rahimahullah, att nämna 5 stycken pelare och nämnde bevisen från Koranen och Sunnan för dessa pelare. Och det är att man ska göra rukå, man ska resa sig från rukå, man ska göra sujud på 7 kroppsdelar, man ska lyfta sig från sujud och att sitta mellan de 2 sujud. Och de här pelarna är klara och tydliga för alla muslimer, bidnillahi ta'ala, man behöver inte förklara dem så mycket. Alla förstår hur man inshallah gör rukå, hur man reser sig upp från rukå, och hur man gör sujud på 7 kroppsdelar, och hur man reser sig upp från det och hur man sitter ner mellan de 2 sujud. Men en sak som jag bara vill lägga till är att när han säger att man ska göra sujud på 7 stycken kroppsdelar, som det har kommit i en hadith, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att de 7 kroppsdelarna är de 2 fötterna och de 2 knäna, de 2 händerna och pannan. Och när profeten sallallahu alaihi wasallam sa pannan, så pekar han på näsan. Vilket tyder att det som omfattar pannan i den här hadithen är allting från pannan här uppe ner till näsan. Och det räcker inte bara att man lägger in pannan i marken, utan pannan måste vara nere tillsammans med näsan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu jambay." Att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det räknas inte som man har gjort sin bön om man inte har nuddat näsan i marken. Så när man gör sujud ska man inte nöja sig med att bara ha pannan i marken, utan pannan måste vara tillsammans med näsan i marken. Och där är en hadith som berättar ut att Dayraqutni och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Därefter så nämnde författaren 2 andra pelare, och det är att man ska göra alla pelare som tidigare nämnts i turordning. Och sen att man ska vara lugn i sin bön. Det vill säga, man kan inte börja sin bön med att göra sujud och sen rukå, att sen att man står upp, sen att man sitter mellan de 2 sujud, utan allting måste vara i dess turordning. Och man ska också vara lugn i sin rukå, i sin salah. Det vill säga, man får inte studsa upp och ner i sin bön, utan man måste vara lugn i varje rörelse som man gör. Och författaren nämnde en hadith gällande de här 2 villkoren. Och det är hadithen om personen som kallas för hadith Musa Salah. Hadithen om personen som bad dåligt. En person som kom in i i moskén en dag när profeten sallallahu alaihi wa sallam satt där. Och så ställde han sig och bad. Sen kom han till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: gå tillbaka och be, för du har inte bett. Så gick han tillbaka och bad. Och så kom tillbaka till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så sa han: gå tillbaka och be, för du har inte bett. Och gjorde det här 3 gånger. Så sa den här mannen till slut att jag vet inte något bättre sätt att be på. Det här är det jag känner till. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att när du ber så ska du ställa dig upp för att be. Och så gör du takbir och säger Allahu Akbar. Och så läser du det som underlättat för dig från Koranen. Och sen gör du rukå tills du är lugn i din rukå. Och så går du upp tills du är lugn när du ställer dig. Så gör du sujud tills du är lugn i när du gör sujud och så vidare. Så den här hadithen tyder på att man måste vara lugn i sina handlingar under bönen. Man får inte hacka upp och ner utan att man är lugn i sin bön. Så det här är då ett villkor för att bönen ska vara korrekt. Det finns vissa punkter som är viktiga att känna till gällande den här hadithen. Dels att den här hadithen har rapporterats med olika rapporteringar från olika sahabas. Vissa har förkortat hadithen och nämnt den förkortat. Och vissa har nämnt hadithen, hela hadithen i dess längd. Så vissa utav ulema har tagit vissa utav de förkortade versionerna. Och misstolkat vissa saker gällande bönen. Så till exempel har kommit vissa utav ulema som säger att det har kommit i vissa rapporteringar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: läs det som är lätt för dig att be under bönen. Så de säger det här tyder på att Fatiha inte obligatoriskt. Men i andra rapporteringar som är längre så sa profeten sallallahu att han måste läsa Fatiha. Så man ska inte bara titta på vissa delar av rapporteringen av hadithen, utan man ska ta den i dess helhet. Och då förstår man hur man ska be sin bön på ett korrekt sätt. Den här hadithen tyder också på att om man ser att en person ber på det här sättet, man ser att en person skyndar sig i sin bön, om man säger till honom att du ska inte be på det här sättet, om man förklarar för honom, så måste han ta igen den här bönen som det var tid för just nu. Men han behöver inte ta igen alla gamla böner som han bad på samma sätt förut. För han blir ursäktad för sin okunnighet om de gamla bönerna. Men han blir inte ursäktad för böner som tiden är inne för. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa inte till honom: ta igen alla böner som du har bett i hela ditt liv innan det här. Där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: ta igen den här bönen som du bad. Så om en person brukade göra på det här sättet och be så här snabbt, om man säger åt honom, profeten sallallahu alaihi wasallam har förklarat att man inte ska göra så här och så vidare, så är det obligatoriskt för honom att ta igen den här bönen som han gjorde fel på det här sättet nu. Men de tidigare bönerna som han gjort förut är han ursäktad för på grund av sin okunskap. Den här hadithen tyder som sagt på att den personen som ber väldigt snabbt, att hans bön inte blir accepterad. Det här betyder däremot inte att man måste be väldigt långsamt. Utan det hadithen betyder är att man ska vara lugn i varje handling man gör. Och det de lärda har nämnt att principen i det här är att när man går ner i rukå till exempel, är man så pass lugn att kroppsdelarna har kunnat komma på plats. Om man hinner bara till exempel säga subhana rabbi al-azim. Kroppsdelarna är på plats och inte bara att man studsar ner och upp. Utan man ska vara kvar på sin plats, hinna säga subhana rabbi al-azim. En gång räcker, och säger man det 2 eller 3 gånger så är det bättre. Eller fler gånger än så. Men om man har varit i lugn takt och sagt det en gång och sen ställer sig upp så räcker det. Samma sätt när man ställer sig upp, att man ska kunna stå och vara rak i ryggen och vara lugn och sen gå ner. Och inte bara att man studsar upp och ner. Så det betyder inte att man måste be jättelångsamt bara för den här hadithen. Utan man ska vara lugn i sina handlingar under hadithen. Och det räcker bi'idhnillahi ta'ala. Sen därefter gick författaren över till den 10:e och den 11:e pelaren i bönen. Vilket är att man sitter ner i tashahud och att man säger tashahud. Och det är alltså 2 stycken separata pelare. Så den som sitter ner och inte säger tashahud, den sista tashahud, han sitter bara ner. Och han glömmer bort att han ska säga det till exempel. Och säger teslim, så räcker inte det här. Och en person som till exempel inte sitter ner utan han lutar sig på ett annat sätt eller han gör någonting annat, Så, och bara säger tashahhud stående till exempel, så räknas inte det heller. Utan det är en pelare att sitta ner och en pelare att säga tashahhud. Så det här är den tionde och den elfte pelaren. Och den, det som räknas som en pelare här är den sista tashahhud. Inte den andra man gör till exempel i isha-bönen eller dhuhr eller asr eller i maghrib. Utan det är den sista, den som man gör precis innan taslim. Det är den som räknas som en pelare. Den första som man gör räknas som en obligatorisk handling. Och skillnaden mellan obligatorisk handling och en pelare är att om en person ber sin bön och han glömmer bort att säga den första tashahhud, och han ställer sig upp till exempel till tredje rakan utan att han sätter sig och gör tashahhud, och sen kommer på det efter att han ställt sig upp, då fullbordar han bara sin bön och gör sujud sahu. Så räcker det för honom. Den personen som missar sista tashahhud och gör taslim, så måste han göra om hela rakan. Eller göra om det har gått lång tid, hela bönen. Så skillnaden mellan en obligatorisk handling som jag talat om förut och en pelare är att den som missar en obligatorisk handling och han kommer sen på det utan misstag, kommer sen på det, så blir hans bön accepterad. Men den som missar en pelare, hela hans bön blir inte accepterad, eller den här rakan blir inte accepterad. Det har kommit många olika hadither som förklarar hur man gör tashahhud. Och det har nämnts olika ordval i de olika haditherna. Och alla de här sätten att göra tashahhud på, om det är en autentisk hadith, är tillåtna. Man måste inte göra tashahhud på ett specifikt sätt. Om det har kommit en autentisk hadith som förklarar att man gör tashahhud på ett sätt, så kan man göra det på det här sättet. Man måste inte hålla sig bara till ett specifikt sätt. Den här haditen som författaren nämnde, som finns i studiehäftet, är en hadith rapporterad utav Ibn Mas'ud, att man gjorde det på det sättet. Och det har kommit andra hadither som tyder på att man kan göra det på andra sätt. Och det här är någonting som kallas för ikhtilaf tanawwu. Det är ikhtilaf där alla sidor har rätt. Och det finns inte bara ett rätt. Utan vilken av de olika sätten man väljer att göra det på, så är ens bön accepterad. Vad betyder tashahhud för någonting? Att man säger det man säger tashahhud. Betydelsen är att man börjar med att säga attahiyatu lillah. Attahiyat betyder alla former man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala med. Författaren nämner olika sorter i boken. Till exempel att man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala genom att göra sujud eller ruku, eller att man står upp inför Allah subhanahu wa ta'ala, eller dua eller liknande former. Så man säger attahiyatu lillah, alla former man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala med tillkommer endast Allah. Så man kan inte rikta dessa former utav dyrkan till någon annan än Allah. Man får inte rikta sin ruku till någon annan än Allah, inte sin sujud, inte sin dua och så vidare. Allah har redan sagt wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida. Så att attahiyatu lillah betyder att alla former som man upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkar honom med får endast tillkomma Allah. Sen förklarade författaren och sa och salawat. Att salawat kan dels betyda åkallan eller de vardagliga bönerna. För ordet salat på det arabiska språket betyder ursprungligen dua, åkallan. Men sen har det kommit en specifik mening för salat i den islamiska sharian, och det är den här bönen som vi känner till. Så man säger och salawat och tayyibat, så betyder att salawat antingen att endast åkallan får endast tillkomma Allah, eller bönen får endast tillkomma Allah. Och båda har en korrekt betydelse. Man får endast be till Allah och man får endast åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Sen sa författaren, förklarade, man säger att tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Att tayyibat är alla goda handlingar. Alla goda handlingar är att tayyibat. Och Allah subhanahu wa ta'ala accepterar endast de handlingarna och de uttalandena som är goda. Och man sättet att veta om en handling är god eller inte är god är att om de lever upp till två stycken krav, så räknas de som goda. Och att de är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna och går inte emot hans sunna, och att man gör det uppriktigt för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Om man gör en handling i enlighet med sunnan, men för någon annans skull, för att visa upp sig, så är det ingen god handling. Och om man gör en uppriktig handling, men man gör det på ett innoverat sätt, eller ett sätt som inte har kommit till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så är det inte heller en god handling. Utan det som räknas som att tayyibat är de handlingar som är i enlighet med profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna och inte går emot dem, och inte går emot den, och de handlingar som är uppriktiga för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Sen säger man: assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Det är att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda profeten sallallahu alaihi wa sallam och vara barmhärtig mot honom och välsigna honom. Man ber Allah subhanahu wa ta'ala att försvara profeten sallallahu alaihi wa sallam och hans kropp i hans grav, att ingen ska gå dit på något sätt skada hans kropp där. Och man ber Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda profeten sallallahu alaihi wa sallam från de attacker som sker mot hans heder. Så man ber Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda våra profet sallallahu alaihi wa sallam, dels han som person och dels han, hans heder. Och man gör dua för profeten sallallahu alaihi wa sallam och inte till profeten sallallahu alaihi wa sallam. Man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda profeten sallallahu alaihi wa sallam, och man åkallar inte profeten sallallahu alaihi wa sallam att beskydda en själv. Och det här är någonting som också är väldigt viktigt. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Och moskéerna tillkommer endast Allah subhanahu wa ta'ala, så åkalla ingen vid Allahs sida. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabahu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun." Att den som åkallar någon annan vid Allah subhanahu wa ta'alas sida och han har inget bevis för de här sakerna han gör, så kommer han hållas till svars inför sin herre. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger inte framgång till de otroende. Så att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala att beskydda profeten sallallahu alaihi wa sallam, och man åkallar inte profeten sallallahu alaihi wa sallam i sig. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt: "Idha sa'alta fas'alillah." När du frågar, så fråga Allah. Han sa inte fråga mig, utan fråga Allah. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Att den som dör och han åkallar någon vid Allahs sida kommer att träda in i helvetet. Sen säger man: "Wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin." Man ber Allah subhanahu wa ta'ala att bevara en och att han bevarar alla rättfärdiga tjänare. En rättfärdig person, en person som räknas som rättfärdig, är en person som lever upp till Allah subhanahu wa ta'alas rättigheter och skapelsens rättigheter. Så en person som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och är uppriktig i sin dyrkan till Allah och han går till moskén och så vidare, men han ger inte skapelsen deras rättigheter. Han beter sig inte gott mot sina föräldrar, han beter sig inte gott mot sina grannar, han beter sig inte gott mot sin omgivning. Det här är ingen rättfärdig person. Och på samma sätt en person som har bra beteende mot andra personer, men han dyrkar inte Allah subhanahu wa ta'ala och uppriktig sin dyrkan till Allah, han är inte heller en rättfärdig person. Han måste ha båda två. Ge Allah subhanahu wa ta'alas rättighet genom att man endast dyrkar honom, och man särskiljer honom i sin dyrkan, och ge skapelsen deras rättigheter genom att man behandlar dem på bästa möjliga sätt och enlighet som har kommit med islam. Och det är först då man räknas som en rättfärdig person. Så när man säger, man ber Allah subhanahu wa ta'ala att bevara en själv, salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, och alla Allah subhanahu wa ta'alas rättfärdiga tjänare. Så varje gång man ber så gör man dua för en själv att bli bevarad, och man gör dua för alla rättfärdiga muslimer. Och på samma sätt så upprepar sheikhen och säger att man gör dua för de rättfärdiga och man gör inte dua till de rättfärdiga. Det vill säga att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala att bevara en själv och bevara de rättfärdiga, och inte att man åkallar de rättfärdiga i sig. Men man kan, det är en sak att man åkallar någon, till exempel man åkallar en död person eller liknande, det här får man inte göra. Men man kan kalla på en annan person. Man ropar på en annan person, ropar till sig honom. Det kan man göra om personen är levande och närvarande och kapabel att höra. Det är inget problem att kalla på en annan person. Men att åkalla en annan person och göra dua till den på samma sätt som jag gör dua till Allah. Och man med uppriktighet till den här personen eller med kärlek och hopp om att han ska besvara en och så vidare. Det här är en form av dyrkan och det får endast riktas till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får inte rikta den till någon annan än Allah. Och sen förklarade författaren betydelsen av, man säger ashhadu la ilaha illallah. Och betydelsen utav la ilaha illallah är att det finns ingen gudom som är värd att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det betyder inte att man säger det finns ingen gud förutom Gud. Och att det finns ingen skapare förutom Gud. Utan det betyder att det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som är värd att dyrkas. Och alla former av dyrkan får endast riktas till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa han, så säger man i sin tashahud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Och att man säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam är en tjänare och en dyrkare, är ett sändebud, är ett tillbakavisande utav de två stycken grupper som går på fel spår gällande profeten sallallahu alaihi wa sallam. Dels de som säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam inte är ett sändebud. Utan man erkänner att profeten sallallahu alaihi wa sallam är Allahs sändebud. Och dels de som säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam har gudomlig makt. Man säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam är en tjänare, en dyrkare och en slav till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man säger inte att han har gudomlig makt. Utan profeten sallallahu alaihi wa sallam var en människa, likt andra människor. Men han var en utvald människa. Att vara Allah subhanahu wa ta'ala sändebud. Så han var därav det bästa utav alla människor. Som ni märker när författaren rahimahullah, när man tittar i studiehäftet, när han förklarar de olika adhkar som finns i bönen och så vidare, så lägger han mycket vikt på att förklara tawhid. Och han lägger mycket vikt på att man inte ska åkalla andra än Allah. Och man ska inte åkalla profeten, man ska inte åkalla de rättfärdiga och så vidare. Anledningen till att han la så mycket vikt på den här saken går Wallahu alam tillbaka till två stycken anledningar. Dels kan det vara att alla Allah subhanahu wa ta'alas sändebud la alltid väldigt mycket vikt på just den här frågan. Att kalla till monoteism, att kalla till ren och uppriktig dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla har sagt: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Säg: det här är min väg. Jag kallar till Allah subhanahu wa ta'ala med insikt. Jag och den som följer mig. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam kallade till Allah. Och att man ändå ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Och laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut." Och vi har sänt ett sändebud till varje nation att de ändå ska dyrka Allah och hålla sig borta från de falska gudarna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukar alltid lägga väldigt mycket vikt på just den här frågan om att ge Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet genom att man endast dyrka honom. Han började sitt kall genom att gå runt i marknaderna i Mekka och säga: "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Å människor, säg la ilaha illallah, det finns ingen som är värd att dyrkas förutom Allah, så kommer ni att bli framgångsrika. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam till slutet av hans liv, precis när han var på väg att dö, så varnade han att man skulle bygga moskéer ovanpå hans grav. Att man skulle göra hans grav till en böneplats. Så att profeten sallallahu alaihi wa sallam lade ständigt vikt på den här frågan. Och det kan vara en av anledningarna till att författaren åter om och om igen pratar om den här saken. Och dels kan det vara att författaren tog upp det så pass mycket var att det här var ett väldigt stort problem på författarens tid. Att det fanns många personer som just åkallade profeten sallallahu alaihi wa sallam, och dels att de åkallade de rättfärdiga och liknande. Och på grund av det här problemet så la författaren extra mycket vikt vid den här frågan. Sen så förklarade författaren den 13:e pelaren. Och det är att man säger: "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Även där så finns det olika sätt man kan uttala salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det mest autentiska, det är det författaren nämner. Och det är det som har kommit i en hadith i Bukhari och Muslim berättat av Ka'b ibn Ujra. Att han lärde att profeten sallallahu alaihi wasallam ska säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Att man dels säger salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam och hans familj, och dels säger man det över Ibrahim alaihi salam och hans familj. Så det är det mest autentiska sättet att säga Allahumma salli wa sallam ala nabi över profeten sallallahu alaihi wasallam. Det som dock är obligatoriskt bland det, om imamen som man ber bakom ber väldigt snabbt, det är bara att man ska säga salatu wa sallam över profeten sallallahu alaihi wasallam. Det vill säga, man har sagt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, så har man gjort den saken som är obligatoriskt. Att säga Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad och så vidare, det är sunna. Det är någonting som man lägger till efter. Så imamen ber väldigt snabbt och gör en väldigt snabb tashahud. Och man hinner bara säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Och sen gör han taslim. Så har man gjort det som är obligatoriskt, så man kan göra taslim med honom. Så man ska inte säga bara för att det inte han säger Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, att ens bön inte blir accepterad. Utan genom att man har hunnit säga salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam, så har man gjort det som är obligatoriskt i bönen. Och författaren förklarar sen betydelsen utav as-salat ala nabi. Det är att man åkallar Allah subhanahu wa ta'ala och ber att Allah azza wa jall ska nämna profeten sallallahu alaihi wasallam med gott bland de högsta änglarna. Och jag duar att Allah azza wa jall ska nämna profeten sallallahu alaihi wasallam med gott bland de högsta änglarna. Och det är den förklaringen som har nämnts av Abu al-Aliya, en av studenterna till Sahabas, och som Imam al-Bukhari nämner i Sahih Bukhari, att det är den mest korrekta förklaringen utav as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Och som det har kommit i en hadith, att om man säger det en gång över profeten sallallahu alaihi wasallam, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala tjänaren med gott 10 gånger. En 10-faldig belöning för den här saken. Så det är väldigt viktigt att man lägger mycket vikt som muslim på att säga salatu wassalam över profeten sallallahu alaihi wasallam. I synnerhet i bönen. Att man säger det när man ber sina 5 dagliga böner och de andra bönerna. Så det här är då den 13:e pelaren. Att man säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Den 14:e och den sista pelaren man säger är att man gör 2 stycken taslim. Man säger salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Det är rapporterat från 15 stycken utav sahaba att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde 2 stycken taslim. Det vill säga alltså, salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Men det finns en autentisk hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam bara gjorde taslim en gång. Så det obligatoriska och pelaren som man måste göra är att man säger salamu alaikum wa rahmatullah på höger sida. Har man gjort det, så har man gjort det som är tillräckligt. Och att säga salamu alaikum wa rahmatullah på andra sidan är det som är rekommenderat. Det profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde oftast. Men det har förekommit, som sagt, med autentiska berättarkedjor från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han gjorde det bara en gång. Så gör man det en gång så räcker det. Men gör man det 2 gånger så gör man det som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde oftast. Och det är det man bör hålla fast vid att göra oftast. Man måste göra det här någon gång, så är det som sagt tillåtet. Därefter gick författaren rahimahullah över och förklarade de obligatoriska momenten i bönen. Och de obligatoriska momenten i bönen, 7 av 8 av dem är saker och ting man säger i bönen. Och en av dem är en handling man gör i bönen. Den första obligatoriska saken man ska säga som man ska göra i bönen är att man säger Allahu Akbar på alla gånger förutom takbirat al-ihram. När man går ner till ruku, när man går ner till sujud, upp från sujud, ner i sujud igen och så vidare. Varje gång man säger Allahu Akbar, det här är någonting som är obligatoriskt. Den första takbir man gör när man går in i själva bönen, det är en pelare. Om man inte har gjort den så blir bönen helt och hållet nollställd och den räknas inte överhuvudtaget. Missar man att säga Allahu Akbar under själva bönen, om man glömmer bort det, så gör man bara sujud sahu på slutet och bönen blir accepterad. Ber man bakom en imam, om man glömmer till exempel att när man går ner i ruku att säga Allahu Akbar en gång, om man ber bakom en imam, så är bönen fortfarande accepterad. Men hade man glömt att säga takbirat al-ihram överhuvudtaget, om man börjar bönen, så även om man ber bakom en imam så blir den inte accepterad, bönen överhuvudtaget. Så den viktigaste takbir man säger i bönen är takbirat al-ihram, det första, Allahu Akbar. Då har man gjort pelaren och man är inne i själva bönen. De andra takbirat som man gör är obligatoriska, men skulle man glömma dem om man ber själv, så avslutar man bönen med att göra sujud sahu. Ber man bakom imamen och glömmer att säga takbir någon gång, så är bönen accepterad om man har gjort det utav glömska. Men gör man det avsiktligt så är inte ens bön accepterad. Sen bland de sakerna som man ska, som också är obligatoriska att man säger i bönen, är att man säger Sami Allahu liman hamida när man är i när man går upp från rukå. Och det här är någonting som har kommit i en autentisk hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det här är någonting som man måste göra för att bönen ska vara accepterad. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också beordrat de som ber bakom imamen att när han har sagt sami Allahu liman hamida att man säger Rabbana wa lakal hamd, vilket också tyder på att det är obligatoriskt. Så den som ber ensam säger sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Den som ber som är imam säger också det. Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Den som ber bakom imamen säger bara Rabbana wa lakal hamd och behöver inte säga sami Allahu liman hamida. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa när imamen säger sami Allahu liman hamida så säg Rabbana wa lakal hamd. Och han sa inte säg ni också sami Allahu liman hamida. Så det räcker för den som ber bakom imamen att bara säga Rabbana wa lakal hamd när han är färdig med sin bön. När man säger Sami Allahu liman hamida, bokstavligt så betyder det Allah hör den som lovprisar honom. Men vi som muslimer vet att Allah subhanahu wa ta'ala hör allt. Varenda ljud som yttras hör Allah subhanahu wa ta'ala. Betydelsen av att man säger Allah hör den som prisar honom är att Allah hör och besvarar. Vi skiljer med att Allah hör allting som sker och att Allah hör och besvarar den. Så att när man säger Sami Allahu liman hamida, varför säger man Rabbana wa lakal hamd? För att det ska besvara ens dua. Så man säger Allah hör och besvarar den som lovprisar honom och sen så säger man direkt efter Rabbana wa lakal hamd. Våran Herre, alla lovprisningar tillkommer dig. Så man säger den saken efter för att ens dua ska bli accepterad. Och sen så har det kommit att man ska, författaren säger att i ruku och sujud så ska man säga Subhana Rabbi al-Azim när man är i ruku och Subhana Rabbi al-A'la i sujud. Det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade säga det. Han brukade säga Subhana Rabbi al-Azim i sin ruku. Han brukade säga Subhana Rabbi al-A'la i sin sujud. Det har kommit en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat att man ska säga det i sin ruku och sujud. Men den hadithen är inte autentisk. Så det har inte kommit någon beordring att man måste göra det. Men det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det. Om man studerar usul al-fiqh så vet man att när profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort en handling så tyder det på att det är sunna och någonting bra och man ska göra det. Men när han beordrar med någonting så är det en obligatorisk handling. Så eftersom den här hadithen inte är autentisk att profeten sallallahu alaihi wasallam sa Subhana Rabbi al-Azim i ruku och Subhana Rabbi al-A'la i sujud så är det svårt att säga att det är en obligatorisk handling. För i sådana fall måste man säga att varenda handling som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde i bönen är obligatorisk. Att han tog upp fingret, att han tog upp händerna, att han la händerna där och så vidare. Det betyder att varenda handling som finns i bönen är obligatorisk i sådana fall. Och Det är inte någonting som de lärda brukar nämna. Utan de lärda nämner att det som har kommit att profeten sedan de gjorde det är någonting som är sunna och rekommenderat. Och man får belöning och mer belöning om man gör det. Men att säga att den personen som inte gör det, att hans bön inte blir accepterad. Den personen som inte tar upp händerna, till exempel som profeten sedan de gjorde. Eller som inte, personen som inte tar upp fingret, att hans bön inte blir accepterad. Det är inte korrekt. Wallahu alam. Och på samma sätt då är det gällande att säga subhana rabbiyal azim och subhana rabbiyal a'la i ruku och sujud. Den personen som kommer efter han är färdig med bönen och säger jag glömde att säga subhana rabbiyal azim eller jag glömde att säga subhana rabbiyal a'la, så säger man inshallah ta'ala, din bön är accepterad och du har inte missat någonting som är obligatoriskt, eftersom det inte finns någon specifik beordring om att säga det. Man ska generellt prisa Allah subhanahu wa ta'ala i ens ruku. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att jag har blivit förbjuden att läsa Koranen när jag är i ruku eller sujud. Men när ni är i ruku så ska ni upphöja eran herre. Och när ni är i sujud så ska ni göra dua. För att det är stor chans att eran dua kommer bli accepterad då. Så att man ska generellt, man ska lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala i ruku. Och man ska göra dua i sujud. Men att säga att den personen som har glömt att säga subhana rabbiyal azim eller subhana rabbiyal a'la, att hans bön inte blir accepterad, eftersom det inte finns en autentisk hadith om det, så Allahu alam. Samma sak med rabbighfirli. Det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam mellan de två sajdas, att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det, ja. Men att ha profeten sallallahu alaihi wasallam beordrat att man ska göra det och sagt att om ni inte gör det så blir en bön inte accepterad, nej, det har inte gjort. Så den personen som kommer efter bönen och säger jag glömde att säga Rabbi, vad ska jag göra? Bidnillahi ta'ala. Du har gjort det som är pelare, att du har suttit mellan de två, du har suttit ner. Att du glömde att säga det eller du sa fel sak. Bidnillahi ta'ala, din bön är accepterad. Du har missat en sak som är sunna. Du har missat extra mycket ajr. Men att säga att personens bön inte är accepterad är någonting som är lite svårt att säga. Gällande, han nämnde också att bland de obligatoriska handlingarna är att man gör den första tashahud. Det vill säga att om man ber maghrib, den som man gör efter två raka. Eller när man ber dhuhr eller asr och så vidare. Den första tashahud är, som jag nämnde tidigare, obligatorisk och inte en pelare. Det vill säga att man skulle man glömma att göra den här första tashahud eller sitta ner för den. Så gör man sujud al-sahu i slutet av bönen. Och bönen blir, inshallah ta'ala, accepterad. Glömmer man att säga den om man ber bakom imamen, så är bönen också accepterad vid Allah ta'ala. Till skillnad från den andra, den sista tashahud. Det vill säga, man sitter ner, man ber dhuhr bakom imamen, man sitter ner tillsammans med honom. Och efter andra så börjar man tänka på något annat, eller man säger någonting felaktigt. Och så vidare, man säger någon Allahumma salli ala Muhammad eller någon annan grej istället för tahiyyat. Bidnillahi ta'ala, bönen är accepterad. Skulle man däremot be själv och man glömmer bort att säga det, så ska man göra sujud al-sahu efter. Och beviset för att det här inte är en pelare utan att det bara är en obligatorisk handling är att profeten sallallahu alaihi wa sallam en gång missade att göra den första tashahud. Han bad sin bön. När han gick upp från sujud i den andra rakan så ställde han sig direkt upp till den tredje. Och sahabas sa till honom, sa subhanallah. Så han reagerade på det, men han fortsatte att be färdigt. Och när han var färdig med bönen så gjorde han två sujud, sajda. Och sen så gjorde han teslim. Det vill säga att profeten sallallahu alaihi wasallam missade det. Och det betyder inte att han gjorde om sin hela rakan. Eller det betyder inte att han gjorde om hela bönen. Utan han bad vidare. Och bönen, han gjorde sujud al-sahwi på slutet. Och därefter var bönen accepterad. Och det är också som sagt det sista som författaren förklarar i den här boken. Är skillnaden mellan en pelare och en obligatorisk handling. Och det har ni bidnillahi ta'ala alla förstått. Att en pelare är det som man, om man missar det avsiktligt eller av glömska, så blir ens bön inte accepterad. Och är man inuti bönen måste man ställa sig om och göra om hela rakan. Det som är en obligatorisk handling är att om man avsiktligt missar den, så är ens bön inte accepterad. Missar man det utav glömska, så gör man sujud sahu. Ber man bakom imamen, bidnillahi ta'ala, bönen är accepterad. Så det var det gällande den här boken, och vi kommer avrunda nu. Bidnillahi ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.